Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours.
Boka, packa och res.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Ja, men god morgon på er. Dilemma är här och vi äter oss in i 2016. Vi håller på fram till klockan... Vi äter rent fysiskt oss in i 2016. Vi har semlor i studion, eller hur?
Ja, det är så fantastiskt. Ljuvligt.
Ja, det är helt vansinnigt skönt. Mm. Vi håller på fram till klockan 11, sa jag det. Ja. Och löser lyssnarnas dina där hemma, dina problem som du skickar in på dilemmat@mixmegapol.se. Och i studion har vi våra tre alkemister som förvandlar dina bryderier och problem till spännande utmaningar, eller hur?
Yes. Fint.
Från min högra sida så har jag äran att presentera Henrik Fexeus, tankeläsare, mentalist, författare.
Och jag är rätt bra på vika dinosaurier och origami.
Det är sant!
Är det så?
Ja, jag tillbringar hela julen med att lära mig.
Har du nytta av det i din karriär?
Det återstår väl att se.
Okay. Ja. Du ska ta ut på turné också.
Mm, just det, 29 januari är premiär i Gävle.
Gävle på din show som heter...
Box.
Box. Precis, som vi gjorde reklam för precis hela hösten.
Ja, det gjorde vi. Ja. Och det fortsätter vi med nu. Det blir roligt. Kom
Box
och titta.
Box is going global. Mm.
Oh, yeah.
Sen har vi Jossan Crafoord här. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Tjusig, tjusig dag.
Ja, jag gjorde en lite fin dagen till ära. Det är en speciell dag. Det är årets första dilemma. Bum.
Just det. Vad du tar i. Ja. Alltså, ja, det är det faktiskt. Och det är väldigt skojigt att vi samlar det här allesammans. Mm. Vi kan göra det här programmet igen. Och du är, för de som inte vet som du är, så är du programledare här i Mix Megapol och har Mixkrysset.
Ja. Yes.
Du är med i TV också.
Ja, ibland så händer det.
Våra värsta bilförare. Jag avslutade, eller?
Ja, men det var länge sedan. Det var ju höstas.
Var det?
Det är slut.
Jag missade det. Jag var utomlands. Fick du något körkort eller vad?
Jag fick tillbaks det. Mm. Till slut.
Fick tillbaks det, va? Då blir man av med det först och sen så måste man ta det igen. Eller funkar det här
programmet? Måste vi ens prata om det? Jag vann. Okay. Om vi säger så. Jag vann hela tävlingen.
Mm. Och en sak måste jag avslöja här också. Thomas Järvheden som är stand-up-komiker och artist sitter bredvid mig här och sångar. Ni har krockat tillsammans. Du har krockat med Thomas Järvheden.
Det var ju bara förra veckan också.
Mm. Alltså nu ska vi verkligen säga rätt här. Mm. Jag har inte krockat med Thomas Järvheden. Mm. Thomas Järvheden har krockat med
dig.
Mig.
Okay.
Mm-hmm. Men det roliga var ju, hur ska vi få det här att bli spännande nu? Att vi visste inte att det var vi liksom. Utan, det här var på Hornsgatan. Och jag tänkte, hur litet är Stockholm? Nej, alltså jag krockar aldrig. Men nu gjorde jag det. Och så var det med Josefina. Vad fan? Men,
blev Jossa jättearg?
Nej, det var det som var så sjukt. Jag gick fram och knackade på dörren för jag tänkte såhär, nu är det någon som är arg här. För att jag det gick till så här att vi stod vid ett rödljus. Jag var bil nummer 3. Mm. Hon var bil nummer 2. Din bil är vit. Det var snö överallt. Och jag, du vet, jag tittade... Jag tyckte att jag... Du vet, man går lite på sin autopilot. Man bara sitter där. Ja, nu blir det grönt. Första bilen åker. Ja, alla börjar väl gasa. Jag gasar. Och sen bara... Bonk, vad fan? Bil nummer 2 står kvar. Och det var en väldigt snöig dag. Den var vit. Jag vet inte. Jag var väldigt troligen ofokuserad. Liksom.
Du såg så jäkla nervös ut.
Ja, men jag skämdes. Vad fan är det som händer?
Men du, alltså, Thomas, jag har sett Jossan köra bil i tv. Och du ska inte känna så utvärd. Frågan var, vem har hon inte krockat med den dagen?
Nej, men jag tar på mig det. Men det roliga var att när jag öppnade dörren då, eller knackade på. Och så tänker man att nu sitter någon och undrar vad fan gör jag? Så bara, hej! Så fick jag en kram.
Och skjuts.
Ja, det var bra.
En riktig happy ending i trafiken.
Ja, det blev det. Ja.
Hörrni, vi ska inte prata om våra problem. Nej. Och vad som har hänt, utan om lyssnarnas problem helt enkelt. Och Minna ska vi börja med. Hon har hört av sig till oss. Hon funderar på att ge sitt ex en ny chans. Principiellt?
Ja, varför inte? Men troligen inte.
Okej.
Starka åsikter.
Ett brev ifrån Minna som skriver så här. Hej Sandra, dilemmapanelen. Jag är en tjej på 18 år som varit ihop med en kille i 1 år. Vårt förhållande har varit som en berg- och dalbana. Han har smsat med andra tjejer och jag har förlåtit honom gång på gång på gång. Han säger att han aldrig rört någon, men vem vet egentligen? Efter ett år så gjorde han slut med mig. Jag gick vidare och hittade en ny som verkar vara drömkillen. Men då kommer exet tillbaka och vill ha mig igen. Och jag inser att jag fortfarande har starka känslor för honom, trots att han har behandlat mig dåligt. Jag gillar båda, men vem ska jag välja? Det känns som att mitt ex har förändrats, men det skulle ju kunna bli samma gamla visa igen om vi blir ihop, tänker jag. Borde jag göra slut med min nuvarande kille och ge mitt ex en ny chans? Undrar Minna. Jossan, vad säger du?
Nej.
Det är
starkt nej på det här. Jag tror att den här killen är en sån där som utövar liksom någon slags makt och har kontrollbehov och vill ha sista ordet och vill ha the power. Mm. Och då blir han såklart jätteintresserad nu när hon har en ny kille. Och sen så ser han det som en medvetet eller ej, som en liten tävling att få henne tillbaka. Så fort han får henne tillbaka så kommer han börja med samma visa igen. Så att nix, pix, hallonmix.
Den matchen är avslutad, tycker jag.
Jag tycker faktiskt det. Jag tror inte på den här. Jag tror hon bara kommer bli ledsen.
Okej, vad säger du, Henrik Fiseus?
Ja, det här är ju vad vi i det här programmet brukar kalla för en klassiker.
Ja.
Och så här är det ju, att precis som Josefin är inne på, att vi är ju aldrig så intresserade av någonting som vi är av det vi inte kan få. Även om det var någonting...
Fast hon vet att hon kan få honom.
Nej, men han kan inte längre få henne.
Så det vet ju inte, hon har fortfarande starka känslor.
Ja, men han kan... Men förut var de ihop, nu är de inte det. Hon har en annan. Och då blir ju hon mer intressant i hans ögon. Det är så det funkar.
Mm.
Det hade kunnat vara bara, åh, de här skorna finns bara 500 exemplar, då måste jag ha dem. Du kan inte längre få henne, men då kanske jag måste ha henne. Så att han har inte förändrats. Han har bara lagt in högre växel vad som gäller henne. Men hon måste också förstå att hon är förmodligen nu en av de här tjejerna som han sitter och mässar med. Alltså hon har ju hamnat i den här gruppen människor som han satt och hade kontakt med.
Han sitter och förlorar någon annan nu, tror jag.
Ja, det tror jag absolut.
Han har många
bollar i luften
där.
Exakt. Lägg ner. Han är inte klar. Gå bort från honom.
Mm. Vad säger du, Thomas Järvenen? Är du av en avvikande åsikt, eller
från det man kan höra i brevet tycker jag han verkar vara ett rövhål. Det tror jag att det går inte bort så lätt.
Går ju inte bort.
Nej, och gör det så får man ha stomi på sig, och det är inget kul. Det är inte mycket bättre.
Då får man ett nytt, helt enkelt.
Ja. Ja. Nej, men
the more the merrier. Vad säger du, Jossa?
Så många rövhål. Vad säger jag? Nej, men jag säger bara att hade det varit en annan situation, att de hade haft ett härligt förhållande och hon tyckte att han var lite tråkig och nu ångrar hon sig. Alltså det finns många scenarier som jag verkligen då skulle sagt tvärtom och uppmuntrat att gå tillbaka till den där killen.
Det, men varför kan hon inte gå vidare då? Hon har fortfarande starka känslor för honom. Varför kan inte hon gå vidare?
Jag tror hon kan gå vidare, men det tar sin tid. Och ibland, just när det kommer till såna här kärleksbesvär, ibland är tiden enda lösningen. Det är så deppigt och jobbigt och hemskt. Mm. Men det är enda lösningen. Det är att hålla sig så långt bort från rövhålet som möjligt.
Okay. Det känns ju som att det var ganska nyligen kanske också de berättade upp här.
Det vet vi inte så mycket om egentligen. Ett år stod det här. Vad säger du?
Ja, och sen är det lite så att hon är ju också offer för det som Henrik beskrev. Att den här killen har ju dumpat henne. Därför att hon, och då fick inte hon kontrollen. Mm. Och därför vill hon, man vill alltid ha det man inte kan få. Så att han sitter liksom, såret sitter djupt för henne. Mm. Ja, jag tycker hon ska glömma honom. Precis som Josefin säger. Jag träffar en bra kille.
Hon har ju en kille.
Ja, men han kanske verkar skitbra. Och sen så det andra är bara en hang-up för att hon inte fick honom. För att han var ett svin.
Okej. Okay. Mm. Okay. Så vi kan helt enkelt säga att ni rör överens om i första dilemmat här idag, den här lördagen. Att hon ska gå vidare. Glöm honom.
Yes.
Okay. Yes.
Tack så mycket. Hejsam, dilemmapanelen heter Felix. Jag vågar inte äta skalen på gurkan eftersom jag tror att de innehåller en massa gifter. Ibland när jag är bortbjuden serveras det sallad med skiva av oskalad gurka. Jag brukar smaka av allt, väluppfostrad som jag är, och sen sitter jag där och tuggar i mig de oskalade gurkskivorna, vilket jag mår väldigt dåligt av. Jag är rädd att om jag säger till så kommer jag bara få svaret, det är ingen fara, det är ekologisk gurka, eller det är så lite gifter. Det var en act-out jag gjorde. Jag har aldrig sagt något eftersom det känns opassande att kritisera andras matlagning. Ska jag peta bort gurkbitarna i smyg eller förklara att jag inte äter gurka med skal? undrar Felix som har ett jätteproblem på sina axlar. Vad säger du, Henrik?
Jag tycker, alltså här, först vill jag säga att Felix problem är inte jätteovanligt. Det finns ganska många människor som inte klarar av att äta grönsaker.
Men på grund av gifterna?
Nej, inte alls. Utan det är ofta på grund av smak eller textur och så vidare. Och de upplever många det här problemet också, att det är lite fult att inte äta grönsaker nästan.
Jag tycker Martin Melin, ni vet han polisen, han som vann Robinson, han äter inga grönsaker.
Allvarligt talat.
Han äter noll.
Men hur får han sin näring då?
Jag fattar inte det heller.
Han äter jättemycket pizza.
Han äter levande djur.
Men får återkomma.
Alltså, kan man överhuvudtaget undvika grönsaker, tänker
det
jag?
Det kan man. Ja. Han är ju ett levande bevis. För jag trodde inte det heller. Men han är alltså ända sedan han var liten, noll grönsaker.
Men så poängen är att Felix är ett gott sällskap. Han behöver inte komma in på att han inte äter skal och så vidare. Utan blir han serverad sallad, ät inte gurkbitarna. Om någon frågar så är det bara att säga, jag äter inte gurka. Jag tycker inte om det. För att det är vanligare man tror. Alltså, folk kommer ha överseende. Om du säger, jag äter inte tomat, jag äter inte gurka. Folk har överseende med det. Det är ingen big deal. Du behöver inte gå in på det här med gifter i skalorna.
Thomas Järvheden, vad säger du om det här gurkproblemet?
Jag ska säga det där tråkiga som han är van att höra. Ja. Det är så lite gifter i de få gurkbitarna som man tvingas äta. Så att det där är faktiskt en mental hang-up han har fått.
Det måste ju vara det.
Jo, men det är klart det.
Så mycket gifter kan det faktiskt inte vara på en gurkskal.
Jag tycker att varje gång han undviker att äta gurka med skal så förstärker han sin gurkskalsfobi. Så att ta i tur med det och ät några gurkor med skal.
Det är väl lite skitgurka rensa magen.
Ja, men det är den enda grönsaken som folk som inte gillar grönsaker tycker om. Så att det är bara att köra.
Det smakar ingenting.
Nej, men jag känner ju, du kan ju absolut säga till om det här problemet om du vill framstå som jordens tönt. Ja. Absolut. Jag tycker det låter lite löjligt faktiskt. Jag vill inte, du är säkert en jättebra person på alla sätt, men det här att hänga upp sig på sånt där och jag tycker att det är faktiskt lite löjligt.
Det blir lite ängsligt. Alltså, det blir
inte
så lite heller kanske.
Det är ganska töntigt. Alltså, det är så här, det är lite så här, kom igen. Men jag menar, de flesta människor sköljer grönsakerna lite grann, som vindruvor och sånt, som man vet att det är lite gifter på. Så kanske man sköljer av dem lite.
Och vet du vad? Man klarar det ändå, även om man inte sköljer. Klar.
Och lite gifter ens magen, det har jag hört.
Okay. Vad säger du, Thomas?
När jag var liten fick jag för mig att det är väldigt farligt att äta bränd mat. För min farfar hade nästan lite brändmatsfobi. Och du vet att han tog bort kanten på, man har så här stora runda knäckebröd, så tog han sig bort hela kanten. Det ärvde jag. Man nyper av kanten så är ett par år där i mellanstadiet, så nöp jag kanterna på alla knäckebröd, det här svartbrända där ute liksom.
Som på pizzan ungefär.
Ja, typ så. Men sen slutade jag med det för att jag insåg, precis som Josefin sa, att det här är töntigt.
Vad trodde han att det innehöll då?
Han trodde att det var cancerogent, och det är väl också det med bränd mat.
Ja, men, det ska det tydligen vara.
Men lite ska man ju klara av.
Men allt är ju men liksom jag tänker så här, i mängd.
Felix kan ju göra det, jag håller med oss om att det är lite töntigt om man ska hålla på och prata om det här. Men han kan göra det till liksom så här quirk, gå hela vägen. Han har med sig en liten potatisskalar, och så blir serverad sallad, och så bara så här, som om ingenting, så tar han sina små gurkbitar och så här skalar han av skalet på dem, och sen äter han dem. Vad gör du? Nej, men jag äter inte gurkskal. Bara, som om det är världens mest självklara grej. Han kommer ju bli liksom, folk kommer ju tycka att han är världens mest spännande människa.
Spännande? Ja. Jag skulle skicka det på dörren. Alltså. Hon har kommit hit med en slags gurkskala på min fest.
Det är typiskt dig jag tycker är spännande. Så kan ni hålla på med så här origami sen också.
Hörrni, jag ska bara läsa lite fakta här om gurkskala.
Alltså, vilka dinosaurier till dig sen?
Lyssna på det här. Det nyttigaste på en gurk är skalet.
Just det.
Som annars består till 90% av vatten. Gurkan alltså. Precis. Och äter du skalet får du i dig fiber och K-vitamin och gör samtidigt din hud en tjänst genom, eftersom skalet innehåller kvarts som motverkar rynkor och stärker hår och naglar.
Vad sa du? K-vitamin?
K-vitamin.
Det finns en sån.
Ja, i gurkskal faktiskt.
Kurka.
Ja.
Okej. Hörrni, vad ska han göra då?
Bara börja äta gurkskal.
Han ska bara börja äta gurkskal. Okej. Tack så mycket. Tjena, hejsan Dilemma-panelen. Jag heter Elsa. Jag bor i en liten by där alla känner alla. En av mina närmaste vänner och hennes pojkvän har varit tillsammans i snart 8 år och bildat familj nu. Men alla i byn vet om att han är otrogen med en annan tjej från samma ställe där vi bor. Tjejen han är otrogen med gifte sig dessutom i somras, vilket gör att båda är otrogna mot sina respektive som de har börjat bilda familj med. Alla känner till det här i byn där vi bor, men min vän tror att det bara är gamla rykten. Borde jag berätta för min bästa vän att otroheten fortfarande pågår? Undrar Elsa. Ja, ska man lägga sig i något sånt här. Vad säger du, Thomas Järven?
Alltså det här är mitt värsta form av dilemma, för jag vet aldrig själv riktigt var jag står. Ibland tycker jag si, ibland tycker jag så. Det som gör det här så himla fruktansvärt är att alla andra vet om det, och då tycker jag att hon nästan är skyldig sin väninna att berätta hur det ligger till. Men hon kan göra det antingen direkt eller berätta för den här otrogna mannen att jag kommer att berätta om inte du gör det.
Utpressning helt enkelt.
Ja.
Det här sköta själv och skit i andra, det är ingenting som du uppfostrar med eller?
Jo, men eftersom det här är en väninna, jag skulle gärna vilja vara schysst mot min... Jag skulle inte vilja att min bästa kompis gick runt och var den enda i byn som visste att hans fru är otrogen. Liksom. Så att för väninnans skull skulle jag vilja att det kom fram. Men sen hur, det är ju både Josefin och Henrik expert på.
Jossan, otrohet. Säger de detta?
Jag tänker liten by och alla vet och sådär. Och när alla vet, då tänker jag att även de som blir bedragna vet. Men att de så att säga...
För de tror ju bara att det är gamla rykten.
Ja, men fast jag tror att de...
En slags skydd kanske.
Jag tror att de säger det. Precis, ibland... För jag tycker... Ibland hamnar man i den där situationen att man vet att någon man känner har en partner som är dum och otrogen. Och så... Så är det så många som pratar om det, så till slut blir jag så här, men gud, den här personen måste ju faktiskt veta om det, men bara vill inte se det. Och det kan ju vara så i det här fallet.
Är det inte ganska vanligt att man kan blocka att man inte vill
jag
se det?
Jag tror att det är jättevanligt.
För man vill inte ta itu med det. Det blir för jobbigt.
Orkar inte. Så man bara, nej, det händer inte, fast de vet innerst inne att det händer. Men det är klart att det ska upp på bordet ändå, tycker jag.
Henrik Fixius, analys.
Ja, hon får ju förmodligen god hjälp. Alltså den här gifta väninnan nu då, hon får ju förmodligen god hjälp att blocka det här av sin ljugande man, förstås. Och det finns ett annat problem här. Ett problem för den här väninnan som undrar om hon ska berätta eller inte. Och det är det att om det finns så tydliga tecken på det här så att alla vet det. Och de tecknena till trots den här gifta kompisen lyckas upprätthålla den här livslögnen av att nej, men det händer inte, då kommer ju det väninnan säger också bara, men varför pratar du skit om min man? För hon har ju redan bestämt sig att det här inte händer. Så att ska hon berätta, vilket jag nu faktiskt tycker att hon ska, så måste hon göra det, men också ha en bevisföring som är så oklandrig att den inte går till ifrågasätta. Hon måste verkligen kunna bevisa det här. Därför att den här väninnan...
Hur skulle hon kunna...
Jag har ingen aning faktiskt, men eftersom det inte räcker med det som har gjort att alla vet...
DNA,
eftersom alla vet och det ändå inte räcker, vad det nu beror på att alla vet, så måste hon ju komma med någonting ännu tydligare, för att annars kommer den här väninnan bara blocka och säga nej, och då kanske hon istället bryter vänskapen.
Kan man tänka sig så här då, att nu när det är ute där ute så är den här informationen någon slags tickande bomb, så risken att någon av alla de andra som vet om det kommer att säga det till dem, eller?
Att
han är otrogen,
att det kommer
personen.
Bli så.
Att det kommer bli så. Och att då väninnan vill föregå den här mobben, eller den här massan istället. Någon av massan som inte känner henne ska säga det, så säger hon det istället.
Jag hänger med, men
för
känns
de andra
inte
berättade och hon tror på det, och sen så vänder sig till väninnan, varför har inte du sagt någonting när du visste om det här?
Ja, eller hur, det kan ju bli en sån förtroendekris då, men det känns ju lite som att i en sån liten by att folk gör en väldigt stor grej av att inte berätta. Så jag tror att mycket väl kan vara så att typ när hon säger alla vet, så är det klart inte alla, men många kanske vet, men de aktar sig jävligt noga för att säga någonting när hon kommer.
Jag tycker hon ska prata med sin kompis, och även om kompisen då säger nej, men det är bara rykten, ja, men hur kan du vara så säker på det, och ska du inte ta och kolla upp det där och liksom försöka få henne i den riktningen, för att också ta reda på, är hon sån att hon egentligen vet om det, men bara
så du tycker inte... hon ska prata med väninna?
Ja, jag tycker hon ska prata med sin väninna om det, och ja, liksom smyga in det lite.
Thomas, ska hon prata med väninnan?
Ja, jag tycker också det. Om det inte är så att hon har klockrena bevis, då kan hon ju snacka med mannen.
Henrik, prata eller inte prata?
Nej, hon måste prata, men också med bevis. Sen undrar jag den fjärde parten, nämligen den andra gifta mannen. Vet han om det här eller inte? Men det är en annan fråga.
Vadå, var han gift då?
Nej, men,
alltså, eller var de gifta?
Ja, den här tjejen som mannen ligger med, hon var ju också gift.
Hon var också gift, ja just det. Nej, men honom struntar vi.
Vi tar tag i.
Nej, men du måste ha på fötterna mer än vad någon annan haft, tror jag.
Tack så mycket. Och vi har ett brev ifrån Patrik. Han skriver så här: hejsan hejsan. Vi har lite problem i sänghalmen där hemma. Min fru vill alltid köra samma ställning varje gång. Hur mycket jag än tjatar om omväxling och förnyelse, så slutar det alltid med att det blir som hon vill. Jag har fått igenom ett fåtal gånger till exempel använda leksaker, men då blir det alltid mycket gnäll. Jag börjar tröttna. Det är som att hon har gett upp hoppet och bara vill göra det som är minst jobbigt. Jag börjar klättra på väggarna. Vad ska jag göra för att få min fru att våga testa nya saker i sängen, undrar Patrik. Understimulerar som han är, vad säger du, Jossan?
Ja du, vad ska han göra? Vad ska han göra? Vad ska
ta ett rejält snack eller?
Nej, inget snack. Jag tror inte, sånt här ska du inte snacka så mycket om. Här är det mer handling som gäller.
Okej.
Jag tror att han ska...
Är hon lat eller?
Ja, hon är lite trött. Och hon har kommit ur fas från det där och är lite så, vill bara sova. Men jag tror att om han kanske... Ja, liksom jobbar upp henne långsamt så här, långt förspel och någon härlig romantisk middag innan kanske och liksom mjukar upp
i den
henne.
Ordningen eller?
Middag innan och sen
inte förspelet och sen middagen.
Nej, det blir rörigt.
Middagen, förspelet är middagen eller?
Ja, alltså det, men gud vad du krånglar till.
Ja, men jag bara undrar, du vill veckla ut det här enorma.
Nej, men jag tänker att det inte bara blir det här klassiska, men nu går vi och lägger oss och så vill han direkt så här bara på med handklovarna. Det kan ju bli lite stökigt. Alltså det kan bli så här, men gud, men usch vad jobbigt. Men om han däremot liksom kämpar för att mjuka upp stämningen på ett skönt sätt, då tror jag att han kan få henne dit.
Okej. Okay. Så det är han som ska börja jobba lite mer. Det verkar som att han redan har tjatat.
Ja, men tjata hjälper inte. Man måste göra saker.
Nej, men det här är en situation som jag har befunnit mig i.
Oj!
Ja,
vem var den lata här? Eller vem vill inte göra någonting? Var det du?
Nej, jag var exakt som brevskrivaren där. Därför att jag trodde att vårt sexliv var bara bra ju mer liksom experimenterande och upptäcksfyllt det var. Därför att jag... tyckte det. Hon var inte sån, hon var den här, men den här grejen, så här vill jag ha det, bara så här, och det är bra för mig. Och jag trodde in i det längsta att det var precis som Josefin sa, att hon var lat och tråkig eller vad det nu var, men insåg, nej, det handlade inte om det, för att för henne så inga av de andra grejerna funkade för henne. Hon var inte bekväm med det, eller det var
hon en sån som bara ville ligga bekvämt när du gjorde det?
Det var inte det jag menade med bekväm. Nej, absolut inte. Ja. Men det var det som var grejen, att jag fick ju inse det eftersom det blev ju aldrig bra på något av de andra sätten, för det var ingenting som hon gick igång på.
Nej.
Så då får man... Min lösning var att, okej, så är det hon tycker, som den här brevskrivaren, nu kommer inte ens ihåg vad han heter, men hans fru eller flickvän, ja, det var hon vill ha det i samma ställning. Men se då vad ni kan göra av det, om det går att förvalta på ett sätt som gör att det blir lite härligare. Så att han behöver inte, jag tycker inte att han ska behöva känna att bara för att vi bara har en ställning så måste betyda det att vi har tråkigt sexliv. Det behöver inte betyda det.
Men har ni inte sån här, någon sån här trumfkort, den här funkar jämt? Så här får du igång henne. Vad säger du, Thomas?
Ja, det är alkohol.
Sutt ner henne, är det det?
Ja. Det och Rohypnol, nej, skojar. Nej. Ja, vänta.
Men
jag har en tes om att jag tror så här. Ja. Det här är faktiskt, jag ska krädda min kompis Johnny, han sa det här för länge sedan. Och det är att har man det här i sig, den här sexmotorn, har man drivet liksom, då har man det. Har man det inte, då har man det inte. Nej. Så att det går inte att träffa en tjej som är liksom lite försiktig och blyg, och sen så kommer man på efter 5 år att fan, nej, nu ska vi porra till det här. Så det kan vara, det är bättre att träffa en som har en riktigt sexuell drivkraft från början. Nej, jag har faktiskt inte
han kör Ferrari, hon åker kommunal.
Ja, precis. Då är det svårt. Men det kan vara också lite som Henrik sa. Hon har hämningar och känner sig inte bekväm. Ja, men då är det bra att dricka några glas vin och glögg.
Jag tror också på alkoholen. Men jag tror inte alls på teorin där att det där inte stämmer. Jag tror verkligen att det kan funka. Men jag tycker att hon borde bjuda till också. Det tycker jag man ska göra i en relation. Man måste bjuda till.
Ett kvinnligt ord från en kvinna till en kvinna.
Just det.
Tack så mycket. Och ett brev från Camilla. Hejsan, dilemmapanelen. Jag har hamnat mitt i en otrohetsaffär. Jag hade fest i min lägenhet och hade bjudit över många av mina vänner. Min brorsa var där och även flera av mina kompisar. En tjejkompis sov över hos mig och på morgonen efter berättar hon att hon har hånglat med min brorsa hela natten. Hon var stolt när hon sa det och skrattade högt. När hon berättade det mådde jag väldigt dåligt. Jag blev arg, besviken och kände mig nästan illamående. Det slutade med att jag skällde ut henne. Det värsta är att min bror har en flickvän och jag är bra vän med hans tjej också. Jag kommer tycka att det är skitjobbigt nästa gång jag träffar henne. Min kompis som hånglade med min brorsa vet dessutom om att han har flickvän. Jag vet inte vad jag borde göra nu. Borde jag tvinga min brorsa att erkänna sitt misstag för sin flickvän. Vad säger Thomas Järvheden?
Jag har ju faktiskt bevittnat en sån här historia faktiskt.
Okej. Okay. Varför gjorde du det? Stod du och tittade på?
Ja, jag hade betalat så lite titthål. Ja. Så var det regissör. Så jag kan inte göra det. Nej, men det, jag var på en maskerad. Det här tror jag att jag har berättat någon gång innan. Har jag berättat det?
Nej, inte maskerad-tricket. Polare... Var du utklädd och tittade på dem?
Ja, min polare kommer... Lyssna här. Min polare kommer dit i total gorillakostym. Mm. Och ändå lyckas hångla med en snygg tjej. Och det är så jävla konstigt, för att hon kunde ju bara spana på honom när han såg ut som en gorilla liksom. Problemet var...
Men hur hånglar man med mask?
Han hade tagit av maskhuvudet. Mm. Men problemet var att han hade hånglat med en annan av mina mycket bra kompisars dåvarande tjej då. Så... de hade den goda smaken att gömma sig på balkongen och göra det här. Men den dåliga fyllesmaken att göra det där det var ett köksfönster där alla stod innanför och rökte och så. Men där stod de. Hon hånglade med gorilla. Vad fan är det här? Så, och alla visste ju om det här då, utom min, den andra polaren, vars tjej det här var. Och då kände jag, ska jag berätta det här för honom? Eller vad fan är det här? Liksom?
Vad gjorde du då?
Då alla hade druckit och vi var unga och jag var så jävla upprörd, så att jag gick faktiskt och snackade med henne och sa, du, om inte du fan håller på med liksom, det här kommer jag komma fram till min kompis.
Men du är lite sådär omtänksam och känner att du
jo,
du
men alltså, är lite sådär, ja, för det här var en mycket god vän, jag vet inte att han inte ska veta att det där hände. Nej. Sen kan jag ju tycka nu är jag ju mycket äldre och tycker så här att ett smyghångel gör ingen sommar. Det kan vara en dum grej, men jag tycker hon i det här fallet att hon ska ta ett rejält snack med sin brorsa och säga det här var riktigt, riktigt risigt. Jag kommer blunda för det här, men inte en gång till. Jag får höra en sån här grej. Det kommer fram. Liksom. För att han måste lära sig en läxa.
Ett smyghångel gör ingen sommar. Så har du inte hånglat än så har du en, en innestående. Vad säger du, Jossa?
Nej, men jag gillar inte det här att man ska hålla på och lägga sig i på det här planet. Här känner jag att det är ett hångel för det första. Det är inte så farligt. Det var fest. Jag tycker det blir lite så här förnumstigt att komma in och vara så rättskaffens från vänster och bara, nej, nu, så där kan du inte göra. Och,
lite på duktig sådär, som Thomas Järvheden.
Ja, lite så. Jag kan störa mig lite på det.
Men vänta nu, det är hennes brorsa och hon är väldigt god vän med hans tjej, så det blir obekvämt för henne det här.
Jo, det är klart att det kan vara, men hon har inte riktigt...
Det man inte vet, har man inte ont av henne.
Jag tycker inte hon riktigt har med saken att göra. Det är klart att hon kan prata med sin bror och bara, hur tänkte du nu? Varför gjorde du så där? Det är klart att hon kan snacka med honom på det sättet, men inte liksom läxa upp.
Texius, vad lägger du dina pengar på, Jossan eller Thomas?
Nej, men någonstans mitt emellan. Därför att problemet här är ju att både brorsan och den här hångeltjejen gick in i det med öppna ögon. Båda visste att han var upptagen och båda sket i det. Men jag tycker att det hon kan säga till sin bror är att hon är väldigt besviken på sin bror. Mm. Det tycker jag hon kan säga. Jag är otroligt besviken på dig, och jag tycker också att hon kan säga, så här behandlar du inte Jessica eller vad nu hans flickvän heter, eftersom det också är hennes goda vän. Mm. Men
inte gå hela vägen och berätta.
Nej. Utan bara
varför inte det, då?
Där händer inte igen.
Vad är det för gräns du drar där?
Därför att det som har hänt är egentligen handlar om så här, hennes relation är ju din syskonrelation och en vänskapsrelation till hans flickvän. Och hon kan vara besviken på hur han hanterar den relationen, men det är egentligen inte hennes sak. Nej. Hur han gör det, utan det enda därför hon kan förmedla det är att jag är väldigt besviken på dig i det du har gjort här.
Och frågeställningen här är ju, så borde jag tvinga min brorsa att erkänna sitt misstag med sin flickvän? Nej, säger du.
Vad
säger du?
Nej,
vad säger du?
Nej, det tycker jag inte.
Aha, ett tre nej helt plötsligt då. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Stefanie. Min vän är en person som tycker att alla ska avguda henne. Hon står liksom över alla hela tiden och det stör mig väldigt mycket. Det värsta är att hon kan skämta om saker som sårar henne en del. Hon kan slänga ur sig skämt som att du inte är välkommen eller alla tycker du är jobbig när du gör så. Sakerna hon säger sårar mig även om hon påstår att hon skämtar. När hon hade slängt ur sig en kommentar senast så sa jag ifrån och blev arg. Och nu pratar vi inte med varandra. Nu är jag osäker på om jag överreagerade. Borde jag säga förlåt eller ska jag stå på mig och vänta in hennes ursäkt? Undrar Stefanie. Vad säger du, Henrik Fiseus?
Jag tycker att det här låter ärligt talat som en människa som du kanske inte behöver ha i ditt liv. Alltså, det båda de här, det är en felaktig frågeställning, därför att nej, du ska inte kräva någonting, men att stå på och vänta ut, det låter som att då kommer hon gå och tänka på den här tjejen liksom hela tiden, ber om ursäkt idag, nej det gjorde hon inte, ber om ursäkt idag, nej det gjorde hon inte, istället för att tänka så mycket, skit i henne, lägg den tankeverksamheten på någonting annat. Det här är uppenbarligen en väldigt omogen person som du inte behöver umgås med.
Hon känns ju ganska oskön den här.
Ja, verkligen.
Vad säger du, Jossa?
Jag sitter och tänker, hon kanske är en sån där över- och undermänniska. Jag har satt en viss typ av människor i en kategori som heter över- och undermänniskor. Och det är sådana som måste umgås med folk som antingen de ser upp till jättemycket, eller som de så att säga känner sig mycket större och bättre än.
Överlägsna.
Ja. De kan inte mötas på lika nivå, och det är ganska vanligt.
Vad händer då? Blir det tävling då? Eller?
Det blir jobbigt. Det blir
någon slags jobbig utmaning?
Det blir jobbig utmaning för dem. De klarar inte det. De vill hålla hov inför alla. Hallå, lyssna, jag har en teori, och så ska alla stå och applådera. Mm. Nu liksom förstärker jag situationen. Mm. Eller så vill de liksom bara så här, liksom bara få
följa med i någon slags någon annan glans.
De är konstiga, de personerna. Men för att liksom, jag måste skynda på här, känner jag nu. Det kan ju också vara så att den här tjejen är jätteskön och rolig på massa andra sätt.
Mm. Det känns inte som man tycker det. De stör ju sig på henne.
Ja, precis. Ja. Men de är ju vänner. Så man undrar, varför är de ens vänner då? För jag tycker det känns lite så här brutalt att bara så här, nej, hon ska inte få finnas kvar i mitt liv bara för att jag blev lite sårad av något hon sa. Mm. Jag tycker det är bra att hon har sagt ifrån. Och sen när hon skriver skämtar, där reagerar jag också. För det där lät ju absolut inte som något skämt. Det lät ju verkligen taskigt. Och bara,
ja, du nedtryckade inte väl, helt enkelt. Alltså. Och man klär det i ett skämt. Fast egentligen så menar man
men
lite
grann. Men hon
är ju en lite mobbar. Vad säger du, Thomas?
Det är ju sällan ett skämt om man måste förklara. Men det där var ju bara ett skämt. Nej, det var inget roligt, och det var bara taskigt. Mm. Så jag tycker det var ganska enkel utifrån.
Vad tycker du om det här över- och undermänniska? Känner du?
Ja, det var intressant. Jag har aldrig tänkt det förut. Jag har alltid bara sett ner på Josefin.
men upp till Anders.
Nej, men
jag har inte sagt det. För ni är på samma nivå.
Exakt. Men nej, jag tycker också man behöver inte hänga med polare. Man kan faktiskt man kan låta dem droppa av under livets gång och tänka, jag hittar någon annan rolig istället.
Fast jag vill bara så här säga en sak. För jag har verkligen hamnat i en sån situation att jag har skojat med folk, och det har uppfattats så fel. Det har blivit jättefel. Mm. Och jag har en sån tendens, för jag kan ha en ganska grov och lite så här brysk och galgig humor.
Lite kaxig.
Jag vet inte. Jag kan inte riktigt försvara det, för att det sista man vill är ju att såra någon. Mm. Och då är det så himla viktigt att man får reda på det. Så jag tycker det är så jättebra att hon säger det, och jag tycker att hon verkligen måste, om hon ska fortsätta vara vän med den här personen, kräva att liksom, det där och det där tolererar inte jag. Jag tycker inte det är kul. Jag blir ledsen. För då kanske den här tjejen också förstår att, aha, om det nu var bara ett skämt, vilket det faktiskt kan ha varit.
Mm. Och hon kan inte ta det. Stefanie kan inte ta det.
Nej, och då måste man förhålla sig till det. Och bara, jag kan inte skämta på det sättet med den här personen. Kan jag liksom... Så ge den,
men då
bör
man säga till. Jag tycker inte att du kan skämta med på det sättet. Men då säger man att jag är inte så smart kanske. Eller
nej,
jag är inte så...
fast det behöver inte vara... Nej.
Fast problemet här...
Det kan vara osmart att skämta elakt också. Som sagt, jag har gjort det, och jag tycker inte alls om det.
Men när brevskrivaren sa till, då bröt ju den här personen kontakten med henne. Mm. I alla fall tillfälligt. Så att uppenbarligen så är det ju här väldigt sårbart och skört. Även
men du
för
tycker
här...
hon ska dra därifrån helt enkelt?
Ja, men alltså, det verkar som att hon lägger ner väldigt mycket tid på en person som inte riktigt kan uppföra sig och bete sig. Mm. Och som sårar henne. Liksom.
Varför slösa energi på den som får energi, mår dåligt?
Ja. Mm. Man hoppas ju att den här kompisen hör av sig och bara, shit, vad var det som hände?
Ja, det var ju det bästa.
Gjorde jag dig ledsen? Alltså, det hoppas man ju.
Jag kan sträcka mig så långt till att säga att hon kan ge henne en chans till, men då ska man vara tydlig med att jag tycker inte att det har varit kul att umgås med dig när du har varit taskig, men om du är schysst framöver, så gärna för mig.
Fint sagt. Hej, Dilemmapanelen. Jag heter Axel. Jag började träffa mitt ex igen nyligen, och det kändes så himla bra. Hon sa att hon var lycklig med mig och allt var underbart. Vi var som nykära igen. Problemet är att jag inte kom överens med hennes pappa. Det hela grundar sig i ett bråk vi hade när vi var ihop förra gången. Jag satte honom på plats en gång och han vägrade att godta min ursäkt för det. När hon berättade för sin pappa att vi har börjat träffas igen, så blev han vansinnig och fick ett utbrott. Det slutade med att han bad henne att välja mellan mig och hennes familj. Han hotade alltså med att de skulle säga upp kontakten med henne om hon inte lämnade mig. Vilket hon gjorde. Nu har hon sagt att vi måste ta en paus ett halvår åtminstone. Jag vet inte vad jag ska göra. Hon är mitt allt och jag älskar henne väldigt mycket. Finns det något jag kan göra eller ska jag försöka gå vidare? Undrar Axel. Det var en tuff tjej.
Och tuff och hård pappa.
Och hård pappa. Ja, men lite tuffare tjejen då, som lyssnar på pappan på det sättet.
Ja, det tycker jag, tycker hon hamnar i en tuff situation. Alltså, jag vet inte om hon...
Jag undrar lite, vad har han gjort den här killen? Alltså, jag tycker att komma med såna där restriktioner som förälder, då skulle det vara liksom grova grejer.
Mm. Ja, det får man verkligen säga. Ja. Och du vet inte vad det kan vara.
Nej.
Nej. Men det är inte så grovt att inte hon kan vara tillsammans med honom.
Nej, han hade ju satt hennes pappa på plats. Ja. Han hade ju brutit hierarkin där.
Det gör man inte med en gammal
över. Han är en sån över- och undermänniska kanske.
Kanske det. Vad säger du, Henrik?
Ja, hade det här varit en Hollywoodfilm, då hade ju han satt sig med den där pappan och så hade de haft ett väldigt välskrivet samtal där han...
Och hetat ett päron till farsan.
Ja, men på något sätt. Men jag tror, ärligt talat, eftersom hon har gjort det val hon har gjort, jag är ledsen, jag tror inte att det går att göra någonting åt det här.
Mm. Nej, jag vägrar.
Ja, det är för jävligt, men absolut...
Vad är det du vägrar?
Nej, men alltså kärleken som är så stark från den här killen kan inte styras av tjejens pappa. Det är ju en fruktansvärd situation.
Mm.
Då måste man ju
men antingen
smygträffas.
Men eftersom hon redan har gjort valet.
Nej, men då måste man smygträffas. Alternativt försöka du vet, ringa pappan, mejla med pappan eller vad som helst och försöka styra upp det. Kanske även ta hjälp av en vuxen, alltså typ ens egna föräldrar eller någonting, och be dem prata. För att... att inte få träffas när man är så kär. Ja. Det är ju liksom, det är ju kraftigt plågeri. Alltså.
Vad säger du, Jossa?
Jag får bad feeling av farsan. Jag tycker verkligen inte att det känns bra att han håller på så här. Jag tycker att det... Nej, det känns mossigt, såvida det inte är så att den här killen som har skrivit in då är typ jordens knarkare och ska få in henne på... drogernas bana, eller om han är jättekriminell eller kvinnomisshandlare, alltså någonting som gör att den här pappan bara nej, honom får du inte alltså, annars
men tjejen fall... vill ju träffa honom.
Ja, men ja, alltså,
dottern alltså.
Jo, fast är det någonting,
men alltså... hon, dottern lyssnar ju på pappan med han och blir tillsammans med honom.
Ja, det är jätte, och där tycker
är det bara jag som tycker att det är helt sjukt. Alltså, ni bara klänger på pappan. Det är fast, tjejen,
men det är ju på alltså, pappan har
väljer farsan, så
här, pappan kanske har jättebra argument, men vi får ju inte reda på det.
Det finns många kulturer där familjebanden är mycket starkare än den nya relationen.
Så ja, och jag tycker väl det är lika sjukt ändå. Ja. Men nu sitter inte jag i panelen.
Nej.
Så varför säger jag det?
Men är det ett kulturellt problem? No. Hur vet vi det?
Nej, det vet vi inte. Han säger bara att det kan vara ett av skälen. Och jag tycker du satte huvudet på spiken lite grann. Det är samma sak där. Det vill säga, är skälet så viktigt så att flickan förstår när pappan pratar? Ja. Jag har ju varit med om för länge sedan, det här var gymnasietiden, då hade jag en bekant som, han blev tillsammans med en tjej, men de var så unga.
Mm.
Och han hade en annan härkomst, jag tror han kom från Chile, och han och hon skulle gifta sig plötsligt. Och de var ju bara så här 18 år.
Mm.
Och det satte sig hennes föräldrar emot, liksom, att träffa en kille från en annan skola och nu ska ni gifta er, liksom. Och då gick det så långt att de sa det, du får inte, vi kommer inte på bröllopet och vi kommer inte ha någon kontakt med dig om du gifter dig, för det är så dumt och vi är vuxna. Och hon gjorde det andra valet, hon valde killen och de gifte sig. Och idag har de 12 barn. Nej, jag skojar. Jag har ingen aning om hur det gick. Vi var inte nära vänner, liksom. Det var en kompis. Men jag menar, jag förstår om den här pappan sätter så här hård gräns. Om det kan vara droger eller kan vara att han är kriminell eller vad som helst.
Han har satt honom på plats.
Det är jo, det som om argumentet. Det bara är det, då tycker jag hon ska smygträffas med killen.
Smygträffas?
Ja. Men nu, nej, jag tycker absolut, då ska ju hon såklart ta ett snack med sin farsa. Och även han ska försöka göra allt han kan, men
eller ska han gå vidare? Han undrar om han ska gå vidare.
Ja, men om hon inte
ja, det var inte så besviken på tjejen, så är det gått vidare.
Exakt, alltså
det här,
om hon inte kämpar lika mycket, då är det ju bara att gå vidare.
Ja, för ni måste ju komma ihåg att hon har ju redan gjort valet. Det är klart att han redan har sagt till henne att prata med din farsa och så vidare, så hon har ju redan bestämt här åt honom. Mm. Det jag menar, att jag håller med både Thomas och Josefin, det här är ju för jävligt. Mm. Men beslutet fattat och han kan inte fatta det tyvärr.
Precis, både pappan och hon har visat färg. Gå vidare, Axel.
Okej då.
Och här har vi då ett brev ifrån Caroline. Hejsan, dilemmapanelen. Jag har en kompis som luktar hemskt och jag vågar inte berätta det för henne. Hon bor hemma hos sina föräldrar. Hennes föräldrar har fåglar hemma och röker inomhus. Det gör att min kompis alltid luktar fågelbajs och rök. Det är ju inte hennes fel. Men hon är antagligen helt ovetande om detta. Det värsta är att hon kan ju inte direkt göra någonting åt det. Det kommer ju lösa sig automatiskt när hon flyttar hemifrån. Men det verkar som om det inte kommer ske inom de närmaste åren. Borde jag berätta sanningen för min kompis att hon luktar något för jävligt? Undrar Caroline. Vad säger Thomas Järven?
Alltså det där är ju så känsligt. Jag har aldrig hört någon som stör sig på att någon luktar fågel. Det var ju väldigt roligt. Och lukta rök, det får man ju nästan stå ut med. Det kan man inte hjälpa heller. Ja, på något sätt tycker jag att hon kan liksom hon kan flika in det liksom lite snyggt, inte göra en stor grej av det, bara känna så här, du vet, hon kan kommentera en gång och sen en gång till lite senare igen, så att den tjejen verkligen fattar, men fan, luktar jag verkligen så här, men så här, det känns att det luktar
men varför fågel. Ska man insinuera, kan man inte bara säga, för du, kan man inte bara säga så här, du luktar fågelbajs, hör du?
Ja.
Är det inte alternativ, det är en fråga.
Det kan vara lite ungefär som att säga att du har väldigt dålig andedräkt, alltså det är känsligt liksom.
Ja, istället för att så här, en Läkerol kanske?
Ja.
Ta hela asken.
Men alltså, smörja in hela din kropp med Läkerol.
Varför inte? Just det,
men jag vill först säga att fågelbajs kan verkligen lukta riktigt äckligt.
Jag vet inte ens hur det luktar.
Nej, det är en väldigt subtil lukt. Vi hade ju en papegoja under min uppväxt som flög fritt då.
Så du har varit med om det här?
Så att jag har
en subtil doft? Alltså, ja, den äter sig in?
Ja, precis. Och den är inte stark. Det är ju inte så att om du går förbi en fågelbajsklutt att du bara känner lukten. Men om du däremot har en papegoja hemma som bajsar ner alla dörrar, för de sitter ju då på dörrkarmarna och så bajsar de så det blir såna här grönvita streck på varenda dörr.
Hade du det så hemma hos dig?
Ja.
Var det en hammarbygd?
Var det papegojbajs också i olika färger?
Ja, men det är lite så här grönvitt blandat. Bland åt en blå ton. Men det är väldigt... Det var ju på varenda dörr. Vad ska man göra? Jag måste ju in genom dörrarna. Ja, så att...
Och doften är någon slags, om du skulle beskriva den, alltså någon slags subtil...
Ja, men den är liksom lite så här sötsur konstig, så jag förstår det äckliga, och då blandat dessutom med rök, så blir det ju...
Och blandar det med lök?
Nej, blandar med rök.
Med rök? Vad fan, jävla matprogrammet? Ja.
Nej, men det luktar ju från buren också, de få gånger han satt där, men tyvärr så flög han runt och bajsade ner så här. Men jag tänker just blandat också med den här röklukten som måste bli väldigt otrevligt. Men jag vill faktiskt säga att nej, man kan inte säga till.
Varför kan man inte det?
Därför att jag tycker inte...
De kan ju göra någonting åt det. Alltså, det är en annan sak om någon luktar svetsas och verkligen försöker och kan inte göra någonting åt det. Då kanske man ska vara tyst. Men om du luktar fågelbajs. Det är inte naturligt.
Ja, fast jag tycker
att... Böj inte tröja.
Nej. För hon kan inte göra något åt det. Hon bor hemma. Ja. Och där är det fåglar och det är rök. Mm. Du får möjligtvis som kompisen följer med hem och säger att liksom, oj, vilken speciell lukt det är här inne eller någonting. Jag tycker inte man kan komma med såna där liksom indikationer.
Nej, okej. Okay. Vad säger du, Henrik Fischius?
Jag tror att man kanske ska separera fågelbajs, doften, lukten och dörren med röklukten. För jag känner så här.
Jag tror röklukten gör att fågelbajslukten förstärks.
Ja, det kanske
tror
gör.
Jag.
Men jag tänker,
alltså, varför tror du det? 2000... Vad har du för belägg för det?
Därför att jag luktar inte fågelbajs.
Nej.
Nej.
Och du röker ju.
Nej.
Nej.
Nej, jag menar, under min uppväxt när vi hade papegojan.
Ja. Du luktar inte fågelbajs?
Jag luktar inte fågelbajs, även om jag vet hur fågelbajs luktar. Och det var ju ingen som... Alltså jag menar, ja visst. Nu,
kanske du visste gjorde, men det var ingen som sa det.
Ja, men precis, det kanske
luktar. Det var ingen som sa det till dig.
Vi hade massa djur. Vi hade underlater, vi hade
du
hund,
ser,
katt.
Du stank säkert hela din uppgift, men du har inte sagt någonting.
Kan det ha varit så?
Kan ju.
Jag tror inte det. Man får sätta på sig rena kläder. Jag tror att det är det som är
tricket. Jag tycker det låter jättekonstigt. Jag tror också att hon luktar rök. Men alltså, ingen jag har träffat har ju luktat som sitt husdjur. Herregud.
Jo då, har du hund eller någonting? Så luktar du hund? Har du häst så luktar du häst?
Nej, men lägg av. Alltså,
joho, så är det visst.
Har du varit i en laggård någon gång? Har du
men,
varit,
nej, men vänta, har du dejtat en bonde? Nej, jag har inte dejtat en bonde. Jag däremot vet jag folk som har jobbat i fiskaffär och de luktar fisk när de kommer från jobbet.
Exakt.
Men jag menar,
min
dotter har en papegoja hemma. Hon luktar inte fågelbajs för det. Vad gör ni med
det? Är det det som är den här doften när ni kommer?
Men det är det jag menar. Det är
den här subtila, vad var det du sa? Lite sura. Jag trodde det var hamburgare när ni kommer. Men det var så
Nej,
förlåt.
Nej, men jag tror som sagt att det måste vara rökgrejen som förstärker det. Jag tror att det måste vara så. För att så är det i det här brevet.
Okay.
Ja. Föräldrarna måste sluta röka.
Jag tror hennes papegoja röker.
Säg någonting eller inte. Ja eller nej, vad säger du? Thomas, ja eller nej?
Men skit, vänta tills de flyttar hemifrån.
Säg ingenting, ja eller nej?
Nej, jag tycker så länge det inte är outhärdligt.
Säg ingenting. Henrik, säg någonting, ja eller nej?
Alltså, vad är det för människor som 2016 fortfarande röker inomhus?
Ja.
Fan vad äckligt. Jag
röker en gång om året när jag föds. Jag har inga problem
med folk. Men en gång om året, men här är ju totalt inrökt. Det kan man absolut slå ner på. Och det var dit jag ville komma. Okay. Hon kan poängtera röklukten.
Okay.
Det tycker jag.
Dessutom är kattbajslukt mycket äckligare.
Okej, tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Easy Love var det där, Sigala. Absolut. I Mix Megapol. jag var tvungen att dubbelkolla uttalet där och jag fick en nickning till mig. Sigala. Henrik Fexeus har varit här idag. Josefin Crafoord och också Thomas Järveden. Varför säger jag så? Jo, för det är slut. Första dilemmat här på riktigt alltså under 2016. Men vi håller på hela året.
Ja, gud vad skönt.
Och framförallt håller vi på till imorgon också.
Bra.
Till imorgon?
Nej, vi talar på till imorgon. Vi håller på imorgon också. Aha. Från klockan.
Fan, det borde vi göra. Vi borde dygna dilemma.
Det vore trevligt.
Ja, vi gör det.
Nyår, nästan nyår.
Idé.
Har du missat något där hemma eller vill höra programmet igen så går du in på mixmegapol.se och så klickar du på dilemma och så mejlar du också in dina dilemma om du nu vill att det är dilemma@mixmegapol.se. Imorgon som sagt tillbaka igen med nya dilemman. Bland annat har vi tagit Isabels problem. Hon har blivit med barn men är inte 100% säker på vem som är pappa. Det är en klassiker. Klockan 8 är tiden och nu, mina damer och herrar, nu är det viktiga grejer. Det är dags för Äntligen lördag med Tony Irving och Elin Lindberg. Hörs imorgon.
Hej då!